Välkomna till podden Gammal Grav. Jag heter Sara Sönnefelt och jag sitter här med Erik Nilshammar.
Mm. Hej.
Hej. Vi ska prata om en berättelse som du har skrivit ner som heter Skytesvallen.
Mm.
Den skylten har jag åkt förbi många gånger, men jag har aldrig svängt in, så jag vet inte vad det är för plats.
Skytesvallen är ju en gammal lägergård, åtminstone tidigare.
Okej. Okay. För konfirmation och sådana saker?
Ja, konfirmandläger och så vidare med ett kapell bland annat. Fint ner mot Ljusnan.
Den här berättelsen utspelar sig under försommar. Och bilder som jag får i huvudet är ju den här vackra platsen in vid Ljusnan. En ljus, fin sommarkväll.
Mm.
Men det lurar någonting där, trots den här vackra, fina miljön.
Ja, men det är ju inte allt som säger att det bara behöver finnas gott i en ljus sommarnatt. Det beror ju också på den plats man befinner sig och vad man tar med sig dit.
De här personerna, huvudpersonerna i berättelsen, de blir avrådda från att vara där just då.
Mm.
Och om inte jag missminner mig så är det pingst.
Mm.
Och jag tänker på att när Sverige kristnades så hamnade ju de här storhelgerna eller högtiderna ofta på, vad ska man säga, vid tidpunkter som man hade uppmärksammat tidigare. Mm. Även innan kristendomen.
Inom hednadomen.
Ja.
Så är det ju. Och det gjorde man ju för att folk hade en vana av det. Och då kan man ju också tänka tanken att det har pågått sådana riter och där man sen har förlagt kristna sedvänjer som slutligen drar sig tillbaks. Då kan man ju verkligen ställa frågan, vad är det som tar plats i det ställe?
Skytesvallen. Fartvinden fick deras hår att fladdra när de susade nedför backen. Försommarblommornas dofter från ängen var överväldigande. Björkslyn i dikerna lutade sig över vägen och bildade en tunnel av grönska. Eftermiddagssolens varma strålar silades genom grenverket och skapade tusentals dansande små ljuspunkter. Det var som att färdas genom ett kaleidoskop, en tripp på sommar och frihet. Maja sneglade åt sidan och log när hon såg Felicias sammanbitna ansikte. Felicia var fast besluten att komma ner först. Det var annat med Sanne. Hon var för lat för att tävla och hade gett upp segern innan de ens hunnit halvvägs ner för backen. Milva hade inte ens gjort ett försök. Däcken knastrade mot grusvägen och ekrarnas sång blandades med fågelungarnas prassel och pipebuskagen. Farten ökade. De skrattade och skrek. Till slut sladdade de in under portalen till den gamla lägergården, ställde ifrån sig cyklarna och slängde sig i det höga gräset. Sanne kom lugnt efter och sist in var Milva som försiktigt ställde ifrån sig cykeln och lyfte Doris ur cykelkorgen. Jag vann, gapade Felicia mellan flämtningarna. Aldrig, jag var klart före, flåsade Maja vid hennes sida. Det viktigaste är inte att vinna, sa Milva som satt med Doris i sitt knä en bit bort. Vad är det som är viktigast då? Att köra ihjäl sig först, sa Milva ironiskt samtidigt som hon släppte ner den lilla hunden i gräset. Om det fanns ett tillräckligt fint pris så skulle jag ställa upp, sa Maja. Du kanske kommer till helvetet. Är det fint nog? Tyst med dig, suckade Felicia som kommit upp på fötter och nu nyfiket såg sig omkring. Där låg skytesvallen framför dem. En gammal lägergård som tidigare tillhört en församling men som nu lämnats öde. Gräset hade växt sig högt och skogen krypit allt närmare. Vad är det där för hus? Frågade Milva. Det måste vara kapellet, svarade Felicia. Pappa sa att det fanns ett sånt. Vad då för kapell? Sa Milva misstänksamt. Du vet, där de bad till Gud och så. Doris svädrade och började gnälla. Milva knep ihop läpparna. Jag tycker inte om det. Varför inte? Sa Felicia förvånat. Jag tycker bara inte om det, sa Milva bestämt och plockade upp Doris i sin famn. Det är väl för att du inte är konfirmerad, flinade Maja. Det är ju inte du heller, protesterade Milva. Är du konfirmerad, Sanne? Undrade Felicia. Ja, är jag ateist, svarade Sanne och himlade med ögonen. Jaha, jag är inte så bra på religion, fnissade Felicia och började se sig om efter en bra plats att slå upp tältet på. Här kan vi tälta var som helst. Orkar inte, stönade Sanne. Är du så jävla lat, då får du sova utanför, sa Maja och kom snabbt på fötter. Sedan tog hon tag i packningen och gick fram till Felicia. Det blir bra här. Och inte är det någon täckning heller, utbrast Sanne och tummade på mobilen. Pappa sa att vi måste gå upp till riksvägen om vi ville ringa. Tillsammans lyckades de efter mycket funderande resa tältet. Sedan lade de sig åter i gräset. Milva hade öppnat en flaska vin som hon tyst smuttade på samtidigt som hon misstroget tittade bort mot kapellet. Vad är det? Frågade Felicia. Det är någonting med det där stället som jag inte tycker om. Det finns något där. Nej, sluta, skrattade Sanne. Det är ändå ingen som tror på dina vidskepligheter. Men jag är säker. Lika säker som när du fick oss att göra en docka av rektorn som vi stack nålar i och kastade i älven. Bara för att du blev inkallad till honom för skolk, fortsatte Felicia. Han är ju skitläskig, han vet allt. Nästan som om han är synsk. Du sa att han skulle dö av det, retades Maja. Han blev i alla fall sjukskriven till examen, protesterade Milva högljutt medan de andra skrattade. Men sen, skicka hit vinflaska nu, eller tänker du dricka upp allt själv? Milva fnös men lät ändå vinflaskan vandra vidare. Solen stod fortfarande högt på himlen. Vinden smekte varligt grässtråna så de böljade sig över ängen. Fjärilarna fladdrade. Humlor och bin surrade över vitklövern. Felicia satte sig upp och pekade mot en punkt där grusvägen letade sig ner i skogen. Det skulle inte vara långt till badviken, sa pappa. Det måste vara åt det hållet. De tog med sig vinflaskan och varsin handduk och började gå. Vägen letade sig in i skogen. Mellan träden kunde de ana gamla stugor och lite längre bort älvens glittrande vatten. De höga lövträden bildade tak ovanför och vägen blev allt smalare. Snart var den inte mer än en stig. De här stugorna verkar nästan övergivna, sa Sanne. Pappa sa att ägarna blivit för gamla och att stugorna mest stod tomma nu mer. Han trodde inte att vi skulle störa någon om vi tältade. Så vi har hela stället för oss själva, sa Maja. Ja, vi har väl det. Och en egen strand, skrek Felicia och började springa. Gapande och skrattande rusade Sanne och Maja efter medan Milva som bar vinflaskan och hade Doris i koppel lugnt gick vidare. Felicia fick snabbt av sig kläderna och sprang ut i det grunda vattnet. Strax efter kom Maja och Sanne. De balanserade sig fram. Botten var stenig och full av svarta timmerstockar, sjunktimmer från den tid då det hade flottats på älven. Till slut hade de kommit tillräckligt långt ut för att kunna doppa sig. Älvens vatten svalkade deras vinterbleka skinn. De frustade och njöt i de vågor som strömmen skickade in i viken. Utanför forsade älven förbi och speglade sommarhimlen ovanför som en böljande sprucken spegel. På andra sidan reste sig älvbrinken brant upp mot moarna ovanför, där tallskogarna bredde ut sig som ett murrigt grönt barrtäcke. Sist av alla vadade Milva ut i vattnet, ljudligt klagande över hur kallt det var. Hennes vita hud lyste i solskenet och kontrasterade starkt mot det svartsminkade ansiktet och mörka håret. Kvar på stranden satt Doris och skällde, för feg för att följa efter. Plötsligt stannade Milva och tittade framför sig i vattnet. Vad är det som ligger på botten? Det är bara gamla trästockar, ropade Felicia. Milva såg skeptisk ut. Hon tryckte vinflaskan mot kroppen och drog upp handduken mot hakan. Hon stirrade ner i vattnet och sa, som om hon läste i vattnet framför sig. Hedningar i pingstens rus, käppen bryts i stjärnors ljus, odjur dväljs i bottnens slam, draken visar vägen fram. Vad fick du det därifrån? Det är någonting jag hört. Var då? Det var någonting rektorn sa när jag blev uppkallad till honom. Lägg av nu. Jag sa ju att han är läskig. Doris började gnälla bakom henne. Tveksamt tog Milva ett långt steg över den första kolsvarta trästammen och fortsatte sedan ut mot de andra. Här tänker då inte jag doppa mig, sa hon bestämt. Men så fort hon kommit fram till de övriga drog Felicia ner henne i vattnet. Hon skrek och fäktade med armarna som om hon höll på att drunkna. Efter många svordomar lugnade hon sig och lät till slut älvens klara vatten vagga henne in i solskenet. Där låg de en stund och njöt innan de åter vadade tillbaka mot land. Cykelturen och det friska badet hade gjort dem hungriga. De gick tillbaka genom skogen men såg snart att det stod en bil inkörd vid en av de små stugorna. De hade inte hört den komma. Dörren till stugan stod öppen. När de passerade kom en kvinna ut på brokvisten. När hon fick syn på dem rynkade hon pannan. Vad gör ni här? Vi tältar uppe på vallen, sa Felicia och stannade. Kvinnan vände sig om. Det lät som om hon fnyste. Sedan låste hon dörren till stugan och gick mot bilen. Pappa sa att det inte var någon som brukar vara i de här stugorna. Det brukar det inte heller, sa kvinnan och öppnade bildörren. Så du ska inte stanna ikväll? Frågade Felicia hoppfullt. Kvinnan som precis var på väg att sätta sig bakom ratten hejdade sig och tittade mot dem. Ingen borde stanna på skyttesvallen över pingst. Varför inte? Ni vet väl vad som hände på pingsten? Frågade hon allvarligt och tittade på Felicia. Nej, svarade Felicia osäkert och flinade åt de övriga. Det var på pingsten som Jesus apostlar började tala i tungor. De uppfylldes av den helige ande, kristendomens födelse, konfirmationshelgen. Ni är väl konfirmerade? Ja, ljög Felicia. Och ni vet väl att det här är en gammal konfirmationsplats? Ja, typ, svarade Felicia. Nu när inte den heliga ande längre kommer för att uppfylla konfirmanderna så vet man inte vad som kommer istället, sa kvinnan allvarligt. Vad då istället? Undrade Milva. Ni är väl alla konfirmerade? Frågade kvinnan och lät blicken vandra mellan dem. Ja, ljög Felicia än en gång, vilket verkade lugna kvinnan något. Håll er borta från kapellet, sa hon kort. Fan vad skum hon är, viskade Maja när de åter börjat gå. Vad då kommer istället? Frågade Milva oroligt. Hon är religiös och senil. Ingen bra kombination, sa Sanne och himlade med ögonen. Jag känner igen henne, sa Felicia. Spelar roll, hon åker snart. Hedningar ute i pingstens rus. Är det vi det? Fnissade Felicia och gav Milva en knuff. Sluta! När de kom tillbaka till tältet öppnade de en ny flaska vin och la sig på sina liggunderlag i kvällssolen. Det var fortfarande varmt. Doris strosade runt på ängen och luktade på allt det nya. Vad menar hon egentligen med det där? Frågade Milva allvarligt. Är det något skumt med kapellet och att man inte ska vara här på pingsten? Sa Sanna avmätt. Vi borde inte ha åkt hit, sa Milva sammanbitet. Det var bara prat för att skrämma iväg oss härifrån. Hon tror säkert att vi ska göra inbrott. Jag blir mer och mer nyfiken på det där kapellet, sa Maja och rullade runt så hon kunde se den brunfärgade byggnaden med stora mörka fönster. Sluta, sa Milva och höll sig om axlarna som om hon frös. Sånt där är inget att skoja om. Men vi kan väl titta efter i alla fall, sa Maja som genast hade uppfattat det hela som någon sorts utmaning. Aldrig, tjöt Milva och drog Doris tätt in till sig, medan de övriga skrattade. De fortsatte att dricka vin och prata allt medan skymningen sakta föll. Försommarens ljusa natthimmel lyste ovanför deras huvuden medan dimslöja började sträcka ut sina armar över ängen. Felicia och Maja gick iväg för att leta ved. När de kom ut på vägen kom kvinnan körande i sin bil ner från älven. Nu kom jag på vem hon är, sa Felicia. Det är ju rektorns fru. När kvinnan fick syn på dem stannade hon och öppnade sidorutan. Jag tycker i alla fall att ni ska åka härifrån, sa hon med bister min. Vi kommer nog att cykla hemåt snart, ljög Maja. Bra, svarade kvinnan kort. Hälsa rektorn, sa Felicia muntert och vinkade. Kvinnan tittade allvarligt på dem. Han är död. Va? Han avled strax efter examen. Men det var ju för en vecka sedan, stammade Felicia. Vad dog han av? Kvinnan tystnade och tittade tomt bort mot skogen innan hon svarade. Han drabbades av fruktansvärda smärtor. De tror att det var något med nervsystemet. Precis när han gav upp var det som att han inte fick luft. Som om han... Hon tystnade. Ögonen blev blanka och med darr på rösten fortsatte hon. Det var som om han drunknade. Felicia och Maja stod häpna och tittade efter bilen när den lämnade skytesvallen. Fan vad skumt, utbrast Maja. Tänk om det var vi som gjorde det, sa Felicia med darrande röst. Sluta nu, vi gjorde en figur av lera. Med rektorns hårstrå. Milva tog ett hårstrå från hans skrivbord. En sen... Säg ingenting till Milva om det här. Då kommer hon aldrig att sluta. De hittade ved i vedboden och gick sedan tillbaka och tände upp en brasa ute på ängen. De sa inget om rektorns frånfälle och snart flammade lägerelden mot natthimmen. Maja sneglade mot kapellet som hade börjat se allt mer spöklikt ut i skymningsljuset. Det kvinnan sagt om rektorns död hade skakat om henne. Dessutom kände hon ett stygn av dåligt samvete eftersom de faktiskt önskat livet ur honom. Även om de knappast hade någonting med hans död att göra. Lite sorgligt var det, men det fick inte förstöra deras övernattning. Hon drack ännu en klunk ur flaskan och tittade upp mot stjärnorna. Plötsligt reste sig Milva. Var är Doris? De såg sig omkring, men kunde inte se henne. De gick åt varsitt håll ut på ängen, men ingenstans kunde de hitta hunden. Milva började gråta och Sanne tröstade henne så gott hon kunde. Felicia var den som kom tillbaka sist. Hon härklade sig och började sedan prata med osäker röst. Det lät som om det var något inne i kapellet. Du inbillar dig, sa Maja. Nej, det var något som lät därifrån, sa Felicia och såg rädd ut. Hon tittade tveksamt på Milva som snyftade och darrade i Sannes famn. Inte kapellet, viskade Milva. Det är lugnt, sa Maja. Jag kan gå dit och titta. Fortsätt leta ni så länge. Nej, gå inte till kapellet. Men Maja hade redan börjat gå. Hon närmade sig byggnaden, ropade på Doris och lyssnade, men ingenting hördes. Hon försökte kika in genom fönstren, men där inne var det mörkt. Hon fortsatte fram till porten. Den var låst. Ingenstans såg hon ett hål stort nog för en liten hund att smita in i, men det såg ut att vara gott om plats under huset. Kanske Doris hade krupit in där. Hon ropade och lockade, men ingenting hördes. Hon gick fram till dörren och kände med handen längs de strävor som höll upp det lilla taket ovanför. Där hittade hennes fingrar till slut en nyckel. Den var stor och otymplig. Hon vred runt den i låset och hörde hur mekanismen jämrade sig, kom i rörelse och drog tillbaka regeln med ett klickande läte. Med ett knak öppnade dörren och hon kunde kika in. Där innanför var det mörkt och stilla. Hon ropade på Doris, en antydan till eko. Och lyssnade på efterklangen, men sedan härskade åter tystnaden. Utanför hördes plötsligt Doris skall. Så, hon var tillbaka. Skönt. Maja skulle precis vända och gå när hon uppfattade någonting framme vid altartavlan. En strimma ljus tog sig in och lyste upp ett svart glänsande tyg som låg upplagt över ett högt bord. Kanske hade det fungerat som altare. Det var vackert. Hon gick fram och kände försiktigt på tyget, men kom då åt något som stod lutat mot bordet. Det föll i golvet och hamnade i det svaga ljusskenet från fönstret. En ståtlig kräckla som av fallet brutits mitt i tu. Det siliga skaftet avslutades med något som liknade ett drakhuvud. En dyster och lite skrämmande symbol. Den kanske hade använts under påsken, funderade Maja. Det var ju trots allt då de hade spikat upp Jesus. Det visste hon, trots att hon inte var konfirmerad. Religionstimmarna på gymnasiet hade väl gjort lite nytta. Konstigt att kräcklan blivit kvar, tänkte hon. Den såg dyrbar ut. Men nu var den förstörd. Drakhuvudet blänkte till i stjärnljuset. Hon tog upp det och gick ut till de andra. Milva satt och kramade Doris i sin famn. När hunden fick se drakhuvudet började den gnälla. Vad har du där? Sa Felicia förvånat. Bara någonting som jag hittade i kapellet, sa Maja. Du skulle inte ha tagit det, sa Milva och gömde ansiktet i hundens päls. Det var trasigt och stället övergivet. Vad spelade det för roll? Doris gnällde allt ljudligare. Och till slut slet hon sig ur Milvas famn och sprang iväg över ängen. Maja suckade och himlade med ögonen men tänkte för sig själv att hundens reaktion var märklig. Du skrämde henne, skrek Milva argt. Jag lägger in draken i kapellet igen. Blir ni lugna då? Hon slet åt sig den halva kräcklan och gick tillbaka mot kapellet. Men när hon skulle plocka fram nyckeln från gömstället kunde hon inte hitta den. Hon tittade runt brokvisten och sökte av marken bort mot klockstapeln. Men nyckeln var och förblev försvunnen. Jag hittar inte nyckeln, ropade hon till de andra. Då får du slänga den i älven, tjöt Milva. Ja, jag slänger den i älven. Blir det bra då? Sa Maja trött. Jag kan följa med dig, sa Felicia. Tillsammans gick de efter vägen ner mot älven. Dimslöjorna drog in mellan träden. Det började bli kyligt. Ljudet från forsens brus hördes allt tydligare. Tysta gick de genom skogen innan badviken öppnade sig framför dem och natthimlens matta stjärnljus återsken upp deras väg. Ska du verkligen kasta i den? Frågade Felicia. Ja, det är väl lika bra. Jag tänkte på det där som Milva sa. Vilket? Svarade Maja. Det där om käppen som bryts i stjärnors ljus. Hur menar du? Ja, är det inte det som har hänt nu? Sa hon tvekande och såg med stora blanka ögon på Maja innan hon fortsatte. Hedningar i pingstens rus, käppen bryts i stjärnors ljus. Tänk om det är vi som är hedningarna, på riktigt. Men lägg av nu! Skrattade Maja ansträngt. För att visa hur oberörd hon var tog hon sats och slungade ut kräklan i viken. Den seglade i en båg över vattnet och slog ner en bit ut. Sådär ja, sa Maja nöjt. Ska vi gå tillbaka nu? Kan vi inte ta ett nattdopp först, sa Maja. Det blir uppfriskande. Jag vet inte om jag vill, sa Felicia tveksamt. Törs du inte? Kom nu så badar vi. Hon tog av sig kläderna och började vada ut. Maja var fast besluten om att hon skulle fortsätta ut så pass långt att hon kunde doppa sig. Vattnet var inte alls lika inbjudande nu som det hade varit tidigare på dagen. Forsen fräste hotfullt utanför. Det var grunt. Men ändå svårt att se botten. De svarta, slämmiga stockarna verkade blockera deras väg. Försiktigt fortsatte de ut i viken. Maja började, trots sin berusning, att känna en ovilja inför att fortsätta. Men hon ville inte verka feg. Vad var det som kom sen? Sa hon, medan hon vadade allt längre ut i viken. Vadå sen? Det där som rektorn hade sagt. Hedningar i pingstens rus, käppen bryts i stjärnors ljus. Vad var det som kom sen? Jag minns inte riktigt. Odjur dväljs i bottnens slam, tror jag, svarade Felicia sammanbitet medan hon fortsatte att vada. Vilket trams! Maja stannade och väntade in Felicia som huttrande kom efter. Samtidigt funderade hon på det som rektorn sagt. Början av versen stämde faktiskt på sätt och vis. Käppen hade ju brutits i ljuset av stjärnorna och ingen av dem var konfirmerad. Och det var pingsthelg. Tänk om rektorn verkligen hade varit synsk. Det hela började kännas skrämmande även om hon inte ville erkänna det. Hon såg sig om. Dimslöjorna sträckte sig efter strandkanten framför den svarta skogen. Felicias bleka kropp lyste i mörkret. Hon tog några försiktiga steg för att inte halka på de hala stenarna. Vad var det sista då? Sa Maja och räckte ut sin hand. Felicia tittade upp och sträckte sig för att nå henne samtidigt som hon viskade: "Draken visar vägen fram." Sedan stannade hon mitt i steget, stelnade. Hennes ansikte förändrades. Ögonen blev stirrande och munnen gapade. Hon flämtade och drog händerna upp till ansiktet som om hon ville skydda sig. Sedan vände hon och började panikslaget vada tillbaka mot stranden. Maja tittade förvånat efter henne, fortfarande med handen utsträckt. Varför sprang hon? Hon hade stirrat som om hon sett någonting fasansfullt. Men det var ju bara Maja där. Konstigt. Vad hade hon egentligen tittat på? Det slog henne att Felicia inte riktigt sett på henne. Hon hade tittat på någonting bortanför. Hennes ögon hade varit riktade mot det som fanns bakom Maja. Hon vände sig om. Ute i strömfåran hävde sig det skummande vattnet som svarta ormar över stenarna. Viken framför henne låg mörk och stum. Då såg hon det. I vattnet framför henne stod drakhuvudet med skaftet nerkört i botten. Ögonen glödde. Hon flämtade och tittade åter mot Felicia som nått fram till stranden. Hennes snyftningar och plaskandet från de nakna fötterna ekade över viken. Bakom henne donade forsen doft ute i strömfåran, men det var något annat. Någonting rörde sig i viken strax bakom henne. Utan att vända sig om viskade hon, som för att få sig själv att förstå vad det var som höll på att hända. Odjur dväljs i bottnens slam. Draken visar vägen fram. Sedan började hon springa. Hon snubblade på de hala stenarna, kom på fötter och snubblade igen. Vattnet sprutade runt hennes nakna kropp. Hon måste bort från viken. Längre fram såg hon Felicias vita hud skymta mellan träden. Maja jämrade sig och kved medan hon sprang. Till slut nådde hon strandkanten, snubblade och föll. Snabbt tog hon sig upp på fötter igen och började springa. Hon fortsatte efter stigen in i skogen, in i dunklet. Felicia hade försvunnit mellan träden. Grenar och brännässlor och brände och rispade, fötterna slant. Det var som om den gång som lövverket bildat tidigare hade blivit trängre. Skogen verkade vilja hindra henne och blockera hennes väg. Hon hukade sig och slog med armarna. Hon fick inte tappa bort stigen. Då skulle det som vaknat nere i viken hitta henne. Plötsligt såg hon hur det ljusnade. Hon närmade sig skogsbrynet. Nattkylan bet i hennes blöta kropp. Hon sprang huttrande vidare. Snart såg hon konturen av tältet på ängen. Elden hade falnat. Var fanns Milva och Sanne? Och var hade Felicia tagit vägen? Hon snubblade fram efter vägen och såg sig skräckslaget om. Spejade mot skogsbrynet. Bävade för vad som skulle komma efter henne. Hon fortsatte in mellan husen och ut på ängen. Där var det tomt. Ingen syntes. Kapellet stod lika tyst och stumt som tidigare. Silhuetten av klockstapeln reste sig bredvid. Hon gick närmare. I änden på repet som var fäst vid klockan hade någon gjort en snara. Dörren till kapellet stod på halvglänt. Hade de andra hittat nyckeln? Var det där inne de hade gömt sig? Hon var tvungen att ta reda på det. Hellre det än att vara kvar ensam här ute. Hon öppnade dörren. Med gråten i halsen ropade hon in i mörkret. Inget svar. Försiktigt tog hon ett steg in i kapellet. Månen lyste in genom fönstret. Skräckslagen såg hon sig omkring. I varje mörk vrå förväntade hon sig att ett odjur skulle träda fram. Månljuset lyste upp altartavlan. Motivet fick henne att kippa efter andan. Jesus bland en flock vita lamm blickade ner på henne. Han liknade rektorn. Vad hade de gjort? Maja vacklade ut genom dörren och stapplade bort från kapellet. Då såg hon hur tältduken rörde sig. Snabbt sprang hon fram och kröp in till de andra och ner i sin sovsäck. Sedan höll hon andan. Där låg de tätt tillsammans utan att säga ett ord. De var helt oskyddade, det förstod Maja. Men kanske det som vaknat där nere i viken inte skulle hitta dem, bara de låg stilla. Det tunna lagret tältduk kanske kunde skydda dem från att bli upptäckta. Hon lyssnade intensivt till varje ljud som hördes utanför, varje knäpp, varje vindpust. Hon tyckte sig höra tunga steg och någon gång att klockan i klockstapeln klämtade. Inifrån tältet hördes svaga snyftningar. Så låg de, så stilla de någonsin kunde, och till slut måste de ha somnat. När Maja vaknade hade morgonens sol värmt upp tältet. Hon svettades. Minnena från kvällen och natten snuddade vid hennes medvetande som om de varit mardrömmar. Hon vände sig försiktigt om och tittade på de övriga. De sov fortfarande. Deras ansikten var avslappnade och ingenting skvallrade om att de skulle ha varit gripna av skräck några timmar tidigare. Kanske hade de inbillat sig. För vad hade egentligen hänt? Milva hade läst rektorns vers och sen hade de tolkat in allting som hände så att det skulle stämma. Så typiskt egentligen. Lite som när de lekt svarta madam när de var små. Det här hade varit på samma sätt. De hade jagat upp varandra. Hon ruskade på huvudet och log för sig själv medan hon försiktigt drog upp dragkedjan på tältet och kröp ut. Solen strålade mot henne och hon kände det lena gräset mot sina nakna fötter. Hon tog ett djupt andetag och andades in den klara morgonluften. Sedan gick hon bort mot kapellet. Det såg inte alls lika skrämmande ut som kvällen innan. En brun byggnad med stora fönster mitt på ängen. Det var allt. Hon tittade bort mot de små gäststugorna och servicebyggnaden och skogen som fridfullt vakade där bakom. Veboden, uthuset och klockstapeln. Hon stannade. Det var någonting som inte stämde. Hon tittade åter bort mot klockstapeln. I snaran i repets ände hängde Doris.
Du har lyssnat till podden Gammelgrav med noveller av Erik Nilshammar. Läser gör Magnus Johansson och producerat har Erik Thoresson gjort. Jag heter Sara Sunnefelt. Tack för att du har lyssnat.